säger vi hej och varmt välkomna till Nybörjarträdgårdspodden Odla med Ola och Linnea. Och med bara dryga månaden kvar, lite beroende på när man lyssnar, så bör man ju komma på sig själv att man firar sig bort till skivorna Keeper of the Seven Keys Part 1 och Part 2 i skivbacken, eftersom de skivorna gjordes av de tyska speed metal-hjältarna från Hamburg, legender som heter vadå, Linnea Dixon?
Rep? Nej, vad heter
det? Halloween!
Nej, det här är jag inte koll på, förlåt. Var de tyska?
Ja, de var ju tyska. Är du ett stort Halloween-fan?
Nej, tyvärr Ola.
Jag kommer ihåg, vi hade sån bergsprängare där, och det var ju någon gång på tidigt / mitten av 90-talet när vi vid rå bassänger, där körde vi stenhårt med Keeper of the Seventh Key. Kom jag tillbaka lite till det för något år sedan och lyssnade igen och kände att det var fortfarande exakt lika bra. Tyskland alltså, det är ju musikens mecka, så är det med det.
Var det öst eller väst?
Men det var ju från Hamburg, så det måste ju varit väst. Ett stenkast från Reeperbahn, där gjorde de dessa magiska plattor kanske. Hur är läget med Linnea denna vecka? Vi närmar ju oss riktig höst, får man ju säga.
Det är lite ruggigt. Man får ha extra raggsockar i huset, för min man är så snål med värmen. Han vill inte sätta igång pelletsmaskinen nämligen. Men inte innan november.
Vi har ju hönspellets här, hönsgödselpellets. Är det någonting vi kan komma bort med? Funkar det?
Det var riktigt bra.
Det är gärna, han kan komma och hämta. Men så det är ju, alltså man kan säga som husägare så är man ju rätt nöjd om man har Kristoffers inställning till värme. För det var ju jävlar vad dyrt det är med elen nu för tiden.
Men kör ni el? Eller? Hur värmer ni?
Vi värmer ju med en luftpump här ute. Och sådär. Men det är ju folk går och tänder och så springer man precis bakom med sin pannlampa och släcker. Och så går man runt dygnet om och bara känner att man sparar pengar. Men du, vi ska prata vitlök och pumpor idag och inte elbesparingstips. Som halvamerikan så tänker man att du har en hyfsad relation till gurkväxten vitlök, eller? Eller vad säger jag? Pumpa menar jag.
men det har jag. Förlåt. Jag har karvat en och annan pumpa på Halloween innan det ens blev hett i Sverige.
Ja, precis. Jag tänker det måste ju vara lite för dig, alltså det känns kanske lite som er grej, och nu håller folk på med det direkt efter kräftskivan, så är det dags nästan att köra igång med pumporna.
Ja, alltså faktiskt, om jag ska vara ärlig så var ju vi lite unika där, jag och min bror, när vi gick runt i utklädnader och ingen förstod och ingen ville öppna dörrarna.
Ja.
Och nu gör var och varannan det.
Ja. Det har blivit för mainstream. Men är du en riktigt dedikerad pumpodlare, Linnea?
Dedikerad skulle jag inte säga. Jag är inte så att jag odlar för att få den största jag bara kan.
Nej.
Men jag tycker pumpa är väldigt gott. Och pumpa kan man ju slarvigt kalla då både squash och vintersquash också.
Ja.
Men jag skulle ju säga att de två sistnämnda är väl det jag odlar mest.
Alltså hur är det ens möjligt att odla upp sådana här galna pumpor?
Alltså det finns ju sorter som är väldigt stora, och sen så kan man ju, alltså det handlar väl mycket om att vattna och gödsla rätt, att ha den på en varm plats. Pumpor älskar ju värme.
Men om man ska odla, om man ska prata lite, alltså pumpaodling och så, det finns ingen chans att man nu bara så panik får upp en pumpa, någon speed metal variant som kan växa till sig bara på någon vecka?
Alltså du hade nog kunnat få upp en planta, men du hade inte fått en pumpa, tyvärr. Utan det får du i så fall köpa. Ja. Men pumpan är ju en gurkväxt, eller tillhör ju gurkväxterna. Och det är ju både squash och vintersquash och pumpa går lite under samma tak, eller vad man ska säga. Och jag kan ju berätta hur man gör från början.
Ja, så gör gärna det.
Ja. Ja, men de växer ju i tropiska länder, många gurkväxter. Så att det man ska tänka där är att de vill ha värme och de vill ha vatten. Och så att därför man kan direkt så pumpor och squash. Men ska vi bara säga pumpor eller ska vi säga squash?
Men du kan inte dra lite så fördelen med squash kontra pumpa. Du verkar ju vara en squash-älskare.
Ja, men fördelen. Men varför jag tycker om squash, det är för att det är gott. Ja. Det är lättodlat. Och har man höns och ankor och sånt, så är det väldigt bra substitut på varma dagar att de kan gå och hacka i sig en sån, för det är mycket vätska i. Men du kan göra mycket med en squash. Du kan riva den och frysa in och ha på vintern. Ja, du kan ju fritera och allt möjligt. Och blommorna är ju jättegoda att äta också. Fylla dem med mozzarella och fritera. Men den är ju den har ju tunt skal, så att den kan du ju bara äta som den är. En vintersquash har ju ett hårdare skal. Det liknar ju mer det vi kallar pumpor. Och de finns ju i turkos och vitt, som små tefat, och de finns orangea och gula och gröna, och nakenfröpumpa finns också, alltså du vet pumpakärnor som du kanske äter.
Ja.
Jag älskar pumpakärnor. Det kommer ju från en som heter nakenfröpumpa, så att där behöver du liksom inte, där är frön, den odlar du för frönas skull och inte för köttets skull.
Ah, okej.
Okay. Ja, men det jag skulle säga med squash är ju att man står på våren, förkultiverar är absolut att föredra, även om det går direkt så. Men man trycker ner två frön i en kruka med jord.
Mm.
Och sen så får de komma upp. Och sen så ska man vara lite hård och rycka den svagaste av de två som kommer upp.
Mm.
Så att du har ett gäng krukor med dina pumpa och squashplanter. Och så rycker du upp, alltså dödar då den här squashbebis. Ja, den svagare. Det är hemskt och jag brukar
gråta.
Det är inte alltid jag klarar av det.
Nej, är det sant?
Så då istället så har jag 70 000 pumpaplantor som jag inte kan göra, som jag inte har någonstans att sätta. Men det är en bra gå-bort-present. Och sen så planterar man ut hela den här krukan, och när det har blivit en ordentlig stor planta, så planterar du ut den när frostrisken är över. För att de tål absolut ingen frost whatsoever. Jag fick en liten frostknäpp nu i början på september, tror jag det var.
Mm.
Och då bladen blev brända, men squashen klarade sig. Men då handlar det kanske om en halv minusgrad eller något sånt. Men alltså, kommer frosten så blir allting bara en sörja. Så det är därför det måste vara varmt, och du måste täcka med fiberduk på våren där, när du är osäker på om det är frostfritt eller inte. De har ju, vad ska vi säga, alltså, det är ju många som klagar på squash. Den har ju ett dåligt rykte eftersom det blir så mycket squash.
Mm.
De flesta du känner som odlar squash kommer att ha med sig det som en gå-bort-present.
Ja.
De kommer vilja tvinga på dig squash när du är där på besök. Det är därför det är bra att ha lite höns och så. Som
lite moteld i term av höns som man kan göra av det på vis.
För att det är, du hinner vända dig om och så har du en alldeles för stor squash som väntar på dig.
För det blir lite sådär svampiga ju, om man inte petar i sig dem i tid.
Ja, men jag tycker också, tar man bort innanmätet, alltså fröna, skrapar ur det, så tycker jag ändå att den håller sig rätt bra. Och du kan alltid riva det och frysa in och ha i lasagne och sånt. Mm. Ja. Och sen så har du ju då både vintersquashen och pumporna, de har ju oftast långa revor när de växer. Så att de behöver ju mycket yta för att växa på. Och sol. Sol. Så att när du planterar pumpor, tänk på att de behöver ganska många kvadratmeter för att sträcka ut sig på. Sen kan man ju alltid klippa in de här revorna om det blir för galet. Men det är ju alltid lite synd.
Är det någon växt som trivs i närheten av pumpor och svås? Eller är det någonting man ska tänka på där? När man sätter
ut dem? Den amerikanska...
Jättepumpan.
Den amerikanska jättepumpan. Nej, men ursprungsbefolkningen i USA, de odlade ju alltid något som de kallade för tre systrar. Alltså majs som står rakt upp, bönor som klättrar på majsen och squash och pumpa på marken som täcker all markyta så att det inte blir massa ogräs.
Mm.
Så tre systrar heter den tekniken och den har ju varit poppis i ett gäng år nu i Sverige tack vare stadsodling och så, att man odlar på en liten yta och då kan man få ut mycket mat genom att odla tre systrar. Så det skulle jag väl säga att de trivs bra ihop.
Mm. Vad smart. Tre systrar. Mm. Majs, bönor och squash. Det låter ju som en härlig... trippel.
Ja, och bönorna fungerar ju som kvävefixerare så att de tar ju ner kväve från luften ner i jorden också så att det, man kan odla så flera år i rad.
Är det, är det helt idiotiskt att så detta nu för att sätta ut det till våren? Är det liksom alldeles för tidigt eller hur tänker du det?
Ja, alltså det är ju 4-6 veckor tar det för ett frö att bli en planta. Så om du inte vill ha en djungel inomhus så ska du inte så det nu. Utan då väntar du till, då ska du tänka så här, när brukar det vara... risk för frost här hos mig. Ja, men i juni brukar det vara lugnt. Mm. Och så räknar du 4-6 veckor bakåt. Mm. Och då kan du sätta fröna där.
Men där har vi fått lite matnyttig information framåt då, när man på temat pumpor. Jag var och pratade med Bill Kastberg som ju har en stor pumpatävling i Ryddebäck. Och han sa att samma metod som funkar om man har bränt sig på brännmaneter, det vill säga vattna guldfisken på det, var ett mycket effektivt sätt om man ville vinna den extremt prestigefyllda odlingstävlingen i Ryddebäck när de då har pumpatävling. Alltså. Har vi något mer tips som man kan få fjong på pumpaodlingen?
Nej, men det är ju det där. Alltså guldvatten, all typ av näringsvatten är ju jättebra. Och man kan sätta sina pumpor i komposten direkt i.
Mm.
Våran växer ju direkt i komposten till exempel, för vi hade ingenstans att sätta den. Så att nu växer den där. Lite för skuggigt dock, så att jag kommer inte få några färdiga pumpor tills det blir för kallt. Men det är ju väldigt dekorativt också att ha dem i komposten. Komposten håller ju också värme. Det är ju massa värme i komposten så att det hjälper ju pumpan på traven. Och sen så är det ju vad som är pumpor, till skillnad från squash, går ju att vinterförvara. Det kan man också med vintersquashen, för att de har ju så hårt skal så att de håller jättelänge. Vi brukar ha pumpor och vintersquash alltså ända in i februari-mars.
Då är man sådär lagom trött på pumpasoppa, antar jag.
Ja, men då förvarar man dem inomhus. Inte allt för varmt, men inte för svalt heller. Så kanske runt mellan 15-18 grader, någonting sånt. Så har man ett rum man kanske inte använder hela tiden och brassar på värmen på, där skulle de kunna må riktigt bra.
Det funkar fint. Den lilla jordkällaren, är den för kall?
Ja, alltså jag har testat att ha i våran jordkällare och det blev för kallt för dem. Så det blev bara en slämmig hög.
Inte så gött.
Så inomhus tycker jag funkar jättebra.
Har vi något...
Och sen är de ju väldigt vackra.
Ja,
också.
Verkligen. Är det någonting mer vi vill komplettera med på temat pumpor, eller ska vi gå raskt vidare till vitlök?
Nej, men vi kan gå vidare till vitlök.
Det gör det, va? Jag sitter faktiskt just nu och fingrar på ett tvåpack Germidor. Är det ett bra köp eller har jag köpt grisen i säcken?
Nej, det är min favorit.
Är det sant?
Eftersom den blir lila.
Åh, underbart.
Inte klyftan, men skalet är lila. Den är väl otroligt vacker.
Vad roligt. Det var ju härligt. Och vad är det, nu är det ju oktober här. Vad är det som gäller med vitlöken exakt då?
Ja, jag hade sagt att här nere i Skåne skulle man kunna vänta ett tag till. Man kan plantera vitlök in i november också. Bäst för vitlöken är att den vill inte ha det blött. Mm-hmm. Så det bästa är att du planterar i en upphöjd bädd, eller du har ju pallkragar till exempel.
Mm.
Men att det är en upphöjning så att vattnet kan rinna undan. För den vill inte ha det för blött nu på vintern.
Okej.
Okay. Och då, jag kan ju egentligen gå igenom steg för steg.
Jag gör det, vi kör den. Vi lutar oss tillbaka och så bara ger oss kunskapen.
Yes. Okej. Okay. Då har jag krattat över min odlingsbädd. Och så mäter jag ut. Jag vill plantera vitlökar i raka rader med ungefär 30 cm mellanrum mellan raderna. Ju större mellanrum mellan raderna och mellan lökarna, desto större blir lökarna. Men vill man ha många så kanske man får tumma lite på det, men då blir de också lite mindre. Så det kan man tänka på.
En liten, bara direkt snabb fråga där. Planterar man hela vitlöken eller ska man köra klyfta för klyfta?
Nej, det ska jag berätta för dig.
Gör det. Ja.
Du har dina raka rader. Jag gör alltid alla raderna först så att jag inte behöver tänka på det sen. Och sen så tar du och delar alla dina vitlökar så att du får klyftorna.
Mm.
Och har du en klyfta framför dig så har du som en liten förhårdnad i botten och som en liten tofs högt upp.
Mm.
Alltså högst upp. Då har du ju den lilla förhårdnaden, alltså det som har varit rot där rötterna har suttit, det är alltså neråt, den ska neråt i jorden och den lilla spetsen upp till ska vara uppåt. Mm. Och då sätter du de här, tar du varje klyfta och trycker ner i dina för ordnade rader.
Mm.
Trycker ner dem ungefär 6 cm djupt ska de ner. Och med, jag brukar ha kanske en mellan 10 och 15 cm mellan varje klyfta. Mm. Och så trycker du ner och sätter etiketter så att du vet att du, vilken sort det är du har satt var och så. Rafsar över jord, över så att du inte ser vitlökarna. Och sen täcker du med halm.
Okej. Okay.
Och halmen fungerar så att dels så skyddar den om det blir för kallt på vintern och dels så skyddar den om det blir för varmt. Så att det blir liksom en jämnare temperatur för vitlöken, vilket den tycker om. Så då täcker du hela ytan med halm och sen så är det klart.
Kan man ta en sån här bark istället som jag använde här för några dagar sedan och täckte för runt äppelträden? Funkar det eller måste det vara halm just?
Jag vet. Jag vågar faktiskt inte svara på det. jag hade sagt halm faktiskt.
Ja,
men det är klart att det borde gå igen. Man hade kanske kunnat ta riven tidningspapp eller något sånt. Men det blir ju ganska vackert med halmen också.
Lite vackrare
halmen fungerar ju, ja. och halmen fungerar ju också genom att kväva ogräset så att du slipper hålla på och rensa ogräs. Ja. Och då kommer de här små rackarna börja växa. De kommer formas rötter och det kommer komma upp som en grön liten skälk. Det är därför man inte ska sätta dem för tidigt. Framförallt i Skåne. Därför då kommer de börja växa för mycket. Och då är risken att frosten tar dem och skadar dem. Så att sätt dem så sent du kan på året. Sent oktober, november någon gång.
Ja.
Och sen så till våren. Nu kommer det viktiga om du vill ha stora vitlökar.
Ja.
På våren ska du vattna rikligt och du ska gödsla ofta. De älskar gödsel.
Okay.
Och då kan du ta kogödsel eller pelleterad hönsgödsel som du nu har.
Som just har levat bort till Kristoffer, det var ju synd det.
Ja, precis. Men det är jätteviktigt att mata de här rackarna med vatten och gödsel, vatten och gödsel, vatten och gödsel hela våren, hela sommaren så att de blir stora. Och det finns tidiga vitlökssorter som man kan skörda lite tidigare i juni någon gång tror jag. Men de flesta sorterna skördar man 25 juli.
Okej. Just det datumet.
Men, ja. Varken före eller efter. Nej, men det är någonstans runt i kring då brukar de flesta vara mogna. Och det ser man genom att blasten börjar lägga sig. Så precis som på vanlig gul lök eller rödlök, när hälften av blasten har börjat lägga sig ner, då vill de komma upp.
Okay.
För att låter man dem växa för länge i jorden så skapar de ett nytt typ av skal som gör att man kan lagra dem mycket sämre. Mm. Så att det är viktigt att ha koll på det. När blasten lägger sig ner, hälften av blasten, då är det dags att ta upp runt den 25 juli.
Ja, för det minns jag att Malin och hennes kompis Matilda, det jäckade dem i somras. Är vitlöken färdig eller inte? Mm. Supersvårt att veta tyckte de. Men då är det alltså, när hälften av blasten har lagt sig, då kan man skörda dem.
Ja, och runt den 25 brukar det vara. Men du kan ju egentligen skörda under våren och sommaren också. Då får du ju såna här små färska vitlökar som kan vara gott. Och jag brukar klippa av blast på vissa av dem och bara ha strössla över en sallad. Det är också väldigt, väldigt gott.
Ja.
Och sen så tar du upp dem. Hjälp gärna till med en grep så att du inte sliter upp dem, utan ta en grep försiktigt, buffa upp dem lite grann och så rycker du med andra handen. Och detta gör det ju självklart en solig dag, så att du bara kan låta vitlökarna ligga kvar på odlingsbädden och torka upp så att all blöt jord och sådär försvinner. Och sen lägger du in dem om du har ett växthus eller under, alltså någonstans torrt, gärna med solljus, men att de får lufttorka.
Mm.
Och när de har gjort det, man kan också lägga dem under till exempel, man kan ha dem på en låda och sen så sätta någon form av glasskiva över eller sådär. Men de vill inte bli blöta helt enkelt, men de vill torka utomhus.
Mm.
Och sen när de har fått torka så kommer den bästa biten, då brukar jag klippa av rötterna och liksom putsa dem lite och klippa av skälkarna om man inte vill fläta dem. Vill man fläta sin vitlök så som man gör i France, då måste man välja sorter som är flätbara.
All right.
Och flätbara sorter, det står där du beställer vitlök, där brukar det stå om den är flätbar eller inte. För att vissa sorter får hårda skälkar och andra får mjuka skälkar. Och de hårda skälkarna går ju inte att fläta.
Hmm.
Och sen så en sån fråga som brukar komma rätt ofta är så här: min vitlök har fått någon konstig, den har fått som en knopp på sig. Men det är bara att det blir som en liten luftlök uppe på skälken, och den kan man bara knäcka av och slänga i en carbonara eller något sånt. Så att det är inget som är, den tar ju energi från löken i marken, men det brukar inte vara ett stort problem.
Men smakmässigt, är det typ som vitlök eller?
Ja. Det är ju en liten vitlök, men den växer på fel plats. Yes. Och den är lite svår att skala.
Yep.
Ja, men det är väl egentligen, och sen så förvarar jag dem, jag har i början när jag hade ett liv fullt med tid så flätade jag mina och hängde upp och det var så vackert och romantiskt. Nu kuttar jag av allting, städar dem så att det inte blir massa jord, tar in dem, har dem i backar, har dem i ett svalt rum.
Mm. Då har vi den. Men alltså om man, och då finns det något så här stora fallgropar som man ska akta sig för när man odlar vitlök. Du sa att man inte vill ha det för blött, det var en sån sak. Kan man plantera dem i kruka kanske?
Ja, alltså det går. Men jag hade nog sagt alltså, en lite större kruka då, så att du har en ordentlig jordvolym.
Mm.
För så fort man planterar saker i för små med för lite jordvolym, så blir det ju det där att du måste vakta med vattningen hela tiden. Så att en större kruka som kanske håller en 50 diameter eller något sånt, kanske 50 hög, 40 hög, något så. Det hade nog funkat jättebra. Så länge du vattnar och gödslar på våren.
Ja, så funkar det. Men om jag tänker då, det kanske är någon här som känner att detta är melodin för mig. Och kanske då har haft gurkor eller tomater och sådär i sina pallkragar. Och det är over and out med det. Behöver man göra någonting med den jorden innan man då om ett par veckor sätter ner vitlökarna?
Nej, det går bra. Vi har ju pratat om växtföljd i podden tidigare. Och vitlök tillhör ju en av de här som är ganska näringskrävande. Så att jag skulle säga, det är ju snarare så att efter du har odlat vitlök så ska du ju inte odla någonting som är väldigt näringskrävande, till exempel kål eller kronärtskocka eller någonting sånt, för att då har ju liksom näringen förbrukats lite. Ja. Men det man kan göra är att i och med att du skördar vitlöken på sensommaren, eller ja, sensommar kanske jag överdriver, men i slutet på juli, om du inte vill så sallad eller något sånt snabbväxande där efteråt, då skulle du ju kunna slänga ner lite gröngödselfrön. Så täcker det snabbt upp ytan. Kör du till exempel någon form av klöver, då binder den ju kväve ner till marken, så att du liksom jordförbättrar redan där. Men jag tror ändå inte du ska så någonting där som tillhör samma grupp.
Nej.
Utan
man får lite koll på det med växtföljden. Ja. Annars så är det klippt. Ja. Vissa vitlökar är ju vita och andra är lila. De är så himla fina. Är det någon skillnad på smak och så på dem? Eller vad är det som är?
Nej, alltså färgen skiljer inte smaken.
Nej.
Säg åt, kan man säga så.
Ja, det tror jag.
Men det finns ju mildare sorter och starkare sorter. Och ofta står det beskrivet när man beställer vitlök. Och jag kan inte nog säga att köp certifierat utsäde. Gå inte till ICA och stoppa ner den som du hade tänkt äta, som kanske kommer från Kina eller någonstans. Du har ingen koll överhuvudtaget på vad den har för virus i sig, om den har virus. Och då kan det bli så att du stoppar ner en ocertifierad vitlöksklyfta i din jord, och sen kanske du har förstört den jorden för att odla vitlök i framtiden. Så att, och det finns överallt nu, till och med alltså alla plantskolor och shop, vad heter det, garden centers, och sen har ju hemsidan, finns ju jättemycket vitlökssorter att beställa. Jag brukar beställa från Klostra till exempel, Klostra handelsträdgård, de är jättebra. Och så finns det ju då ekologiskt utsäde och konventionellt odlat utsäde.
Och där rekommenderar ju vi då alltså
ekologiskt.
Där har vi det. Där kör vi på det ekologiska. Men vad härligt, då har vi fått full koll på vitlöksklyftorna. Och det var ju en sjuk slump att jag har lyckats köpa just Germindor som du gillade. Vad är det bästa med just den vitlöken?
Ja, men jag förstår varför du har köpt den. För att ögonen dras ju till
den.
Som den har de här lila strimmorna i sig. Det är så, den är så snygg.
Fin, väldigt fin lök.
Men som sagt, ju större utrymme varje klyfta har, desto större vitlök får du om du vattnar och gödslar. Så att är man snål och sätter dem för nära, då kommer du få mindre vitlökar.
Ja.
Så att det är bara det man behöver ha i...
Snåla inte.
Men du
pratade lite grann om att använda vitlöksblasten och ha lite så på sallad och sådär. Min absoluta favorit på grillen, det är rödbetsblast. Det blir nästan som bacon. Det är så sjukt gott. Mycket olja och salt. Kalle Magnusson som var med när vi körde vår live-show där i början av sommaren. Det var han som intresserade det. Alltså det är så galet gott. Men det gäller ju att ta dem då tidigt, rödbetsblasten. Jag bara tänker, är det någonting, alltså om man ska odla rödbet och sånt, är det någonting man ska förbereda nu eller är det alldeles för sent på året?
Nu är det för sent på året.
Ja.
Hade man sått i juli någon gång så kanske man hade hunnit få. Men de är ju inte som morötter och sådär som kan stå över vintern. Alltså att du kan göra en vintersådd. Utan det är snarare, det är på våren du ska så rödbetor.
då har vi den. Nu, jag tänkte på en annan sak apropå så. Alltså det finns ju en lucka i det svenska kungariket. Nu är det ju extremt intensivt. Det är Halloween och alla helgona. Och sen väntar vi in till dopparedagen. Och sen så kommer ju nyårsafton. Och sen är det ju en passage fram till Melodifestival. Där svenskarna inte har någonting för sig att göra. Finns det någonting vi kan fylla den luckan med rent alltså trädgårdsmässigt, så vi redan nu kan liksom pinka in den tiden, alltså någonting man kan, någon trädgårdshögtid vi kan ha mellan 1 januari och Melodifestivalen drar in som någon slags paralyserande faktor för hela Sverige.
Alltså man skulle ju kunna ha någon där man går ut och tittar på sina vackra vårlökar. Ah. Krokus och snödroppar.
Ja,
det finns att man kanske skissar av dem och gör vykort som man skickar till varann.
Det är bara den nya högtiden är alltså skissa av dina krokuslökar. Är det så vi ska slå in den?
Ja.
Mycket bra. Då vet vi vad som gäller. Vi har ju pratat i de här heliga 35 minuterna. Ska vi ändå bara precis bjuda på en liten fråga, Linnea. Håller du i dig?
Ja, jag hoppas det.
Ja, det tror jag. Det är då alltså Sammy som har en balkong i norrläge där det är skugga typ hela tiden. Finns det någonting som man kan odla där eller är det kört? Men vill inte att det ska vara kört, så Sammy. Men kan vi hjälpa han på något sätt? Finns det någonting som funkar?
Ja, men absolut. Om man tänker på hur det är i naturen så finns det ju många platser som bara har skugga. Det är ju lite trixigare på balkong, därför oftast har du vinden som kanske är ett problem. Och sen är det att du inte har en större jordmassa att plantera i. Men alltid när det kommer till balkong så skulle jag förespråka att man satsar på att bygga lite större odlingslådor. Som du kan ha mycket jord i. Alltså du kan ju ha leka kulor i botten så att det inte blir för tungt. Men att har du en större jordvolym så kommer växterna må bättre. Och då tittar man på växter som trivs i skugga och eventuellt då klarar av vind. Men det finns ett helt gäng med växter som klarar hel skugga. Så att jag kan ju rada upp ett gäng, men jag tänker att det går att googla också på skuggtåliga växter. Och jag hade valt till balkong, hade jag valt kanske marktäckare som håller sig lite lägre. Och sen så kanske någon form av liten buske eller något träd som kanske är vintergrönt, så att det är grönt året runt, eftersom en skuggig balkong låter ju ganska deppigt. Så det beror ju på vad man har för utsikt i och för sig. Men då kan det ju vara kul att ha någonting som är grönt året runt. Men alltså murgröna är ju en klassiker såklart, det är ju många som använder sig av den. Den är grön året runt, den klarar skugga. Du har sockblomman, är en av mina favoriter, den skiftar lite i rött. Den tål skugga också. Det finns skugggröna, en väldigt trevlig marktäckare. Och det går ju också att ha lökväxter i skugga.
Funkar vitlök då?
Nej, men alltså ätbara saker inte. Nej, alltså det finns en del kryddor och en del växter. Till exempel persilja och så kan ju klara det. Alltså de behöver ju i alla fall ha minst 4 timmar sol.
Ja.
Så att det är ju lite det där hur massiv den här skuggan är.
Ja,
eller om det reflekterar från andra fönster och så. Så. Men googla lite på skuggtåliga växter. Välj låga växter som klarar av eventuell vind. Och gärna sånt som är grönt året runt.
Funkar så, ljung?
Ljung funkar. Om du tänker den här som man köper till hösturnorna så dör ju den efter ett tag, men det finns ju riktig ljung inom situationstecken. Men då kanske man måste anpassa jordkvaliteten i sin odlingsbädd lite grann så att det matchar vad ljungen vill ha.
Gött. Där har vi tag i detta. Där känner jag att vi tackar så mycket för Odla med Ola och Linnea för den här veckan. Vad ska du göra för kul nu, Linnea?
Bra fråga.
Äta lunch.
Äta lunch ska jag definitivt göra. Rödbetssoppa faktiskt.
Nej, har du sparat blasten så du kan ta och grilla till det?
Nej, nu gav ju jag dem till hönsen och det ångrar jag ju
sista
bittert.
Gången. Det var sista, hoppas att hönsen njuter, för det var sista gången någonsin de får äta rödbetssoppa. Ja. Får de ut så blir det grillen.
Ja. Vad ska du göra då?
Alltså, jag ska hem och sen så ska jag hugga tag i eftermiddagen. Det har ju börjat bli lite sånt... julshowsväxel. Så jag tror jag ska sätta min panna i djupa veck och fylla ut något riktigt kul till julen. Det kan kännas lite tidigt, men där är jag just nu. Så idag blir det julshowsfokus och sen så längtar vi ju nu till helgen att det ska bli en riktigt solig dag så man kan få gå ut i trädgården och njuta av livet. Elena Dixon, jag tackar dig ömjukas för att jag fick snickesnacka med dig, och vi tackar ju också Fredrik Sanders som ska redigera ihop detta. Vi säger lycka till honom och ha en riktigt härlig trädgårdshelg. Ha det gött!
Hej då!
Hej!